Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 6 mars 2023. Imorgon tisdag så drar de första åttondelsfinalreturerna igång av Champions League. Dessa har vi precis snackat upp i Totski Balotski.
Jajamensan, inte helt överens om allting, men ändå allihopa i studion, även Svanemar som gästar oss, väldigt sugna på att se de här matcherna.
Framförallt då Bayern München mot PSG ska väl sägas. Det är ju en enorm match som står framför oss här om drygt två dygn.
Det är ju en enorm onsdag i och med att det är otroligt viktigt både för Spurs och för Milan att ta sig vidare. Det kan bli lite historiskt för Milan. Spurs vet jag inte riktigt vad vi har den här säsongen. Men
vi kanske var mest oense om vad Zlatan hoppas på.
Ja, jag tror det.
Mm. Lyssna på Totski Balotski inför de här fyra åttondelsfinalerna. Se dem för guds skull på C-more.
Ja!
Gugge öppnar studion tisdag onsdag 20.00. Med ett C-more-abonnemang så ser man samtliga matcher från Champions League. Men inte bara det såklart, utan även La Liga, Serie A, Svenska Cupen och Allsvenskan några veckor via Discovery Plus.
Mycket studiotid för dig nu för tiden.
Ja, det var en jävla lång macka igår.
Hela dagen och gjorde Svenska Cupen. Ja. Under den tiden så flög jag.
Just det. Du är nyss hemkommen från Teneriffa.
Jajamän.
Där du har varit på fotboll. Mm. Det ska jag fråga dig om, hur det var. Du ska dessutom leverera Tuttoball om februari.
Jajamän.
Många som kniper skinkorna där ute och undrar ifall Enzo Fernandez har fått flytta på sig.
Ja, får vi se.
Har väl inte gjort någon kanonmånad, liksom hela Chelsea. Men det är lite senare då.
Fel laget att spela i.
Jag ska också prata lite Svenska Cupen, kanske framförallt då Blåvitt. Det var ju den stora rubriken igår, trots att Bayern vann 8-0 och att Malmö grävde fram en sen vändning mot Degen. Och att Peking då såklart stod för en jättefin insats och Arne Sigurdsson stärkte caset som bäst i Allsvenskan. Den stora rubriken är ju såklart IFK Göteborgs kraftgång här och att krisen är den fullständig? Tre veckor innan allsvensk premiär.
Jag landade ju klockan 9 så jag missade ju Liverpool-matchen fixerad när jag kom hem. För jag ville ju såklart förstå vad det var som hände när United slaktades med 7-0. Men när jag gick in på Twitter, då var det ändå... Alltså det som verkligen hade tagit över hela mitt flöde var ju IFK Göteborg-supportrar som var otroligt frustrerade. Såklart ilskna också, men... Det var många krav på avgå stare.
Ja. Det kändes liksom så här, utifrån så kändes det nästan bättre att höra buropen efter första halvlek än liksom tystnaden och psykbrytskriken från några individer på slutsignalen. Mm. Det är sån jävla liksom mörk skillnad. Visst, det är grader i helvetet, men det finns någonting ändå liksom så här mer roingivande att så här, det är en kollektiv busvissling. Det är liksom, här är tusentals som liksom så här, kom igen nu! Än när det är liksom så här, det är tyst och så är det någon som bara så här, fan!
det är härligt. Kanske framförallt som neutral supporter i sammanhanget, inte ens neutral. Men jag tänkte på det när jag landade. Alltså man kan ju öppna en säsong katastrofalt och sen kan man öppna en säsong så som Blåvitt har öppnat den här säsongen. Att förlora mot Gais, det köpte ju inte direkt något tålamod.
Nej.
Och alltså, låg man på minus innan och det är nu det gäller och nu jävlar och de har ändå gjort satsningar. Och så torskar man mot Gais, då har man liksom inget tålamod kvar. Då kan du inte ens förlora mot Peking. Men alltså förlora med 4-0 på det sättet man torskade, som jag förstod det, utan att ha sett matchen, men från alla IFK Göteborg-supportrar men även andra, att det har sett håglöst ut, att man inte svettas, att man inte spelar för klubbemblemet och allt det där. Det är väl det som är det stora här.
Ja, och därför tyckte jag att det var väldigt, väldigt märkligt att man inte startar med Gustav Norlin längst fram. Som, alltså så här, är det någonting han kan så är det att visa alla på läktaren att det här betyder lika mycket för mig och för oss som det gör för er. Vi menar det vi säger i intervjuer innan och efteråt om att ja, men det här är för dåligt. Vi måste liksom kunna ta liksom attitydsmatchen på ett bättre sätt och så vidare. Att istället då starta med Sulle Abdullahi längst fram, en legoknäckt som så här, nu är jag i Sverige, nu är jag i Göteborg, han ska vidare någon annanstans om ett halvår eller om ett år, som bara lufsar runt där uppe. alltså, nej, det var,
inte
det var,
i sådana här matcher när det krävs energi och hjärta.
Nej, precis. Sen så är det ju anmärkningsvärt tycker jag. Dels då, alltså, jag intervjuade ju Stare direkt på slutvisslan. Att han ändå liksom känner sig manad att lyfta inledningen på matchen som bra. Och att liksom över hela 90 minuter så gör vi inte ens så dåligt. Alltså,
han väljer att bryta ner den del för del och väljer att plocka ut någonting positivt.
Det hedrar ju honom att han liksom så här, han vill ändå fokusera på det man kan ta med sig från den här misären.
Han pratar ju om det som att det är en träningsmatch på försäsongen.
Nej, det gör han inte.
På ett sätt så gör han det när han väljer att bryta ut någonting positivt för att Allsvenskan börjar om en månad. Vi har saker att jobba på. Det finns också bra saker att ta med oss.
Jag säger bara att har man förlorat mot Gais veckan innan och sen går ut och torskar med 4-0 hemma mot IFK Norrköping. Man kommer trea i cupgruppen. Man har krattat en krismanege åt sig själva innan Allsvenskan ens dragit igång. Men då är det inte läge att spela ut kortet att så jävla dåliga var vi faktiskt inte idag. Såg ni första 25? Vi får ganska bra bett i pressen. Mm. Och vi är liksom vi är bättre än Peking. Det kortet diskvalificeras från att spela ut när man har förlorat med 4-0 och det är det som står på resultattavlan. Men det i sig tycker jag inte alls är lika anmärkningsvärt som det som Håkan Mild säger strax därefter. Där han då säger på fullas allvar, jag kan inte garantera att Micke Stare tränar IFK Göteborg till den allsvenska premiären. Det kan man inte, man kan inte säga det.
Antingen sparkar du honom eller så.
Exakt.
Alltså så står du fast vid din tränare.
Ja, men det allt annat är helt orimligt. Mm. Jag förstår inte hur man kan.
Alla signaler man skickar inte bara till supporten men också till spelarna som kanske börjar tänka, fan, ska jag spela för honom för det här? Det kanske kommer in en annan tränare.
Eller till Stare.
Ja.
Okej. Då ska vi se. Ja. Måndag morgon. Vad gör vi då? Mm. Jag vet ju inte om jag ska träna laget till den allsvenska premiären. Alltså, du vet så här, jag fattar inte.
Börja skicka mail.
Hur de orden kan liksom
Men har du börjat ryktas om tränare in?
Nej.
Ingenting.
Nej.
Men det tycker jag är lite svagt. Alltså av journalistscenen här. Man måste ju kunna börja spekulera i alltså idag. Alltså i tidningarna i Spanien, Frankrike, England, Italien, då hade det ju funnits en lista på 5 tränare som potentiellt hade kunnat tagit över. Den listan vill jag gärna se.
Problemet är ju, och det är alltså så här, jag vill inte klappa mig själv för mycket på axeln här, men den här profetian om Blåvitts 2023. Efter en jobbig vår så sparkar Blåvitt Micke Stare och Poya Asbaghi återvänder för en ny chans. Gustav Engvall, August Erlingmark, Sam Larsson och Benjamin Nygren ryktas alla återvända och från kamratgården så mässas det om att IFK Göteborg nu verkligen behöver tålamod. Alltså det är tragikomiskt. Alltså nu är vi ju där i ett läge igen att Stare hänger mot repen och liksom, nu råkar det vara Stare. Tidigare har det varit Roland Nilsson. Innan det har det varit Poya Asbaghi. Innan det har det varit Micke Stare igen. Alltså det är så här, det är ju måndag hela veckan. Mm. Det går ju bara runt. Mm. Vi tar in en tränare som blir fel. Vi tar in några hemvändare till som inte är bra nog. Vi sparkar tränaren. Vi tar in någon interimlösning. Vi sätter en tränare som blir fel. Vi pratar om tålamod. Resultaten kommer inte. Han börjar hänga mot repen. Folk liksom får hjärnblödningar på läktarna. Det är kvartssamtal. Hur länge ska det här pågå?
Mm.
Jag förstår. Alltså, måste Håkan Mild gå ut och säga vi har fullt förtroende för Micke Stare?
Mm.
Eller så får han skicka Stare nu. Mm. Idag.
Ja, jag håller med.
Med det sagt, vi kanske kan återkomma till Svenska Cupen. Jag antar att du inte såg så mycket. Jag har bara några grejer som jag skulle vilja ta därifrån.
Kan vi ta det?
Men du vill ha ett svep?
Absolut.
Misstänker jag. Yes. Många andra också.
Mm. Toto Balotto är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Hörrni, vi i Toto Balotto brinner ju väldigt mycket för jämställdheten inom fotbollen. Jag som fotbollsfarsa till 3 stycken döttrar som har spelat fotboll eller spelar fotboll just nu har varit med på en resa här de senaste 7-8 åren som har varit helt otrolig. Där mina tjejer, som jag pratat om tidigare, verkligen drömmer om att spela i det ena eller det andra laget. Det kan vara i den italienska ligan, det kan vara den engelska ligan eller varför inte i vår fantastiska damallsvenska som vi har.
Och bara det här med att de kan drömma, att de ser framför sig stora klubbar ute i Europa där de kan tjäna pengar och faktiskt leva på sin sport. Och det roliga nu, det är att man till och med i allsvenskan som damfotbollsspelare, det är att man till och med nu som fotbollsspelande kvinna i Sverige kan tjäna så pass mycket pengar att man faktiskt kan leva på sporten. Men det betyder heller inte att vi kan stanna upp här och att vi på något sätt har nått någon slutdestination vad det gäller jämställdheten. Utan jag ser fortfarande stora skillnader. Och jag ser stor utvecklingspotential. Så att, det gäller att fortsätta arbeta åt hela tiden. Vi som jobbar inom fotbollen såklart också, ideellt eller professionellt. Hela tiden försöker ta damfotbollen framåt. Och en sak som jag tänker väldigt mycket på i alla fall vad det gäller mina döttrar, det är att inte göra någon skillnad. För jag ser fortfarande en stor skillnad på hur ledare och tränare ute i Sverige gör skillnad på hur man coachar flickfotboll och hur man coachar pojkfotboll. Och då kan ju några tänka att ja, det är väl till det bättre kanske då. För att det finns en massa skit inom pojkfotbollen. Eller inom det som har varit och barnfotbollen. Och det kan stämma till viss del. Men till exempel så märker jag att man gör skillnad på hur tufft man får spela. Tacklingar till exempel och så vidare. Det görs verkligen skillnad på pojkar och på flickor. Och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för att få bort. I mina lag, där mina döttrar är, där får man tacklas, där får man smälla på och där får man vara tuff, man får vinna och till och med faktiskt vara lite kaxig. Det behövs faktiskt i det här landet, absolut. Men i synnerhet inom flickfotbollen. Så att vi brinner för jämställdhet tillsammans med Heineken Alkoholfri och är väldigt glada för detta samarbete. Cheers to all fans, säger vi. Och glöm aldrig bort att fotboll är till för alla. Det gäller att inkludera alla oavsett vilket kön du har.
Stort tack till Heineken Alkoholfri som vill lyfta jämställdheten inom fotbollen tillsammans med oss. Vi ser också fram emot en härlig fotbollssäsong där Heineken 00 alltså även är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League.
Vissla, Kimpa! Var börjar man ens efter en helg som denna? Är det kanske ändå i Spanien? Så liksom sparar vi krutet? Ja, men så får det nog ändå bli. För på den enligt vissa ganska pittiga iberiska halvön så bjöd Real Madrid tillbaka efter Barcelonas förlust mot Almeria genom att tappa 2 poäng på Benito Villamarin. Okej, Real Betis är Real Betis, men har man tänkt att försvara ligatiteln så kan man inte släppa upp Barça 9 poäng ovanför sig i tabellen. El Clásico i ligaspelet om knappt 2 veckor. Spänningen? Frågetecken. Sisådär, va? Under toppduon så var det proppen ur för Atleti när ett håglöst Sevilla gästade huvudstaden. 6-1 till de rödvita. Memphis Depay och Antoine Griezmann passar varandra som chilinötter passar med blaskilager. Som en jävla dröm alltså. Hörde vi glow up Atleti för några veckor sedan i Toto Balotto?
Ja.
Ja, men visst fan gjorde vi det. Real Sociedad Champions chokar nog fan i år igen. Villarreal lyfter med Gerard Moreno tillbaka på topp och Valencia är efter förlusten på Camp Nou tillbaka på 19:e plats under strecket. Men det är faktiskt en bizarrt jämn La Liga vad gäller nedflyttningsstriden. Valencia är alltså näst sist på 23 pinnar. Athletic Club har hugg på Europaspel, blott 10 poäng ovanför. Och däremellan ryms 2-siffrigt antal lag. Från Spanien genom Frankrike och upp till Tyskland via pitstoppet Rem. Ni vet succégänget Rem med Folarin Balogun på topp och Will Still på tränarbänken. Ja, du minns.
Ja, de.
Ny seger igår och matchhjälte blev ingen mindre än Jensa Kajust efter att han mörsat bolluslingen ribba in från distans i den 95:e minuten. Janne, vi är med va? Kylian Mbappé är nu efter 4-2 mot Nantes ensam mästermålskytt i PSG:s historia och det var, som det så fint brukar heta när det kommer till Ligue 1, det. I Deutschland ser nu ordningen ut att vara återställd där uppe i toppen av Bundesliga. Det ska inte vara något jävla trams med Freiburg och Union Berlin och Leipzig får helt enkelt förlika sig med att bucklor, det är för andra klubbar. Den där silverbrickan ska stå mellan Bayern och Dortmund och så är det med den saken. Vi noterar att Schalke dödsprattlar från nedflyttningsplats via andra raka segern och att Wilburgs allra svajigaste supportermässiga sommarfling Augsburg piskade på Werder Bremen. Det tar vi också med oss som en liten bonus. HSV! Jo, tackar som frågar. 3-0 mot Nürnberg och fortsatt Schweizerplats i Schweiz. Tschüss. Hörrni, vi tar oss till Italien för där hände något så ovanligt den här helgen som att Napoli förlorade en fotbollsmatch i Neapel. Flaxiga, ofräscha och halvröviga jävla Lazio åkte till Maradona och gjorde en jävla kanonmatch. Och ja, då visste man ju vart åt den här jävla omgången barkade. Men ser du fel har man ibland. Det blev nämligen inga röd-svarta poäng för Milan mot Fio, trots Zlatan på Franky. Och när psykfallet Gianluca Mancini inte bara fick Moise Keane utvisad efter 34 sekunder på plan, utan dessutom tryckte in ett kliniskt distansskott bakom Chesney, ja då kunde alltså La Magica, stolta, stygga, soliga Roma, bärga samtliga tre pinnar mot självaste Juventus. Inters plättlätta seger på treans växeln mot Lecce är bara att hacka i sig. Man kan inte få allt där uppe i Champions-racet. Och på tal om just det, arrivederci Atalanta efter 0-0 hemma mot Udinese och efter samma siffror 0-0 hemma mot Salernitana, tycker jag nog också att vi kan allt ta avsked av Sampdoria, va?
Mm.
Ciao.
Ciao.
Mot England och en otroligt minnesvärd omgång Premier League. Allt började med att City besegrade Newcastle med 2-0. KDB bekräftade någon typ av glowdown och Erling Haaland visade blodhundskvaliteter när han med all önskvärd tydlighet visade att han inte tolererar någon jävla skit gentemot sina lagkamrater. Uppfriskande.
Mm.
Några timmar senare så höll Bournemouth på att ta alla tre poäng mot Arsenal. Ytterligare några minuter senare så höll de på att ta i alla fall en. Men märkligt lång tid efter att de sex tilläggsminuterna på Emirates tagit slut så fick Gunners genom Reece Nelsons kliniska träff euforiskt jubla i vad som absolut kan komma att bli något slags titelmål. Vad var det Liverpool kallades en gång i tiden? Mentality Monsters, visst. Nu är bompan och allt det där. Men Artetas gäng är imponerande starka mentalt. Utöver detta så innehöll lördagen en Chelsea-seger, hör och häpna. Wolves slog ett, hör och häpna, uddlöst Tottenham. Och Brighton slaktade, hör och häpna, ett hopplöst West Ham. Helgen avslutades dock med en historisk match på Anfield mellan värsta rivalerna Liverpool och Manchester United. Detta så håsade, hyllade och av Toto Balotto prisade Manchester United med världens för tillfället kanske bästa spelare Marcus Rashford i spetsen. Det var upplagt för ännu en spik i Liverpool-kistan. Ännu ett på fel sätt minnesvärt kapitel i en på många andra sätt och vis miserabel säsong. Det blev något helt annat. I 43 minuter var det i och för sig anyone's game, men sen gjorde Cody Gakpo, min jävla gubbe Cody Gakpo, 1-0, och efter ett tidigt 2-0 i den andra halvleken så var det som att 10 månaders frustration och blue balls till slut fick sin utlösning. Ejakulationen ville aldrig ta slut. 2-0 blev 3-0. Sala gjorde vad han ville igen. Darwin Nunez hade marginalerna med sig och till slut så kunde även Roberto Firmino hoppa in och göra mål, som för att verkligen understryka att det här fortfarande är det där Liverpool. Vart de och Manchester United, herregud, tar vägen från det här, det vet bara framtiden. Men det vi alla kan ta med oss efter 7-0 igår är att vi upplevt något som kommer att eka i generationer på The Kop. Och ibland så är det större och mäktigare än precis allt annat.
Ah, uppfriskande. Mm. Kanske ditt bästa svep, jag ska inte säga historien, du har många bra svep, men dels kommer jag då från en flygsöndag som har innehållit Roma-matchen och sen sett Liverpool-Manchester United i repris. Missat en del där ute, så det var bra, uppfriskande, men också pikt, energirikt och härligt.
Härligt, tack. Det känns bra. Jag är själv nöjd med mitt allställe där.
Absolut.
Vart vill du börja? Vill du börja på Anfield?
Ja, men det kan vi göra. För det första jag gjorde igår efter att ha landat, det var att gå in och kolla i tabellen. Och med tanke på att det är Spurs med en match mer spelad framför Liverpool och hur hopplöst det har sett ut hela den här säsongen och hur jävla mycket jag räknat bort dem från Champions League nästa år, så känner så är vi tillbaka till att Liverpool tar ju det här.
Fjärdeplatsen menar du?
Ja, exakt. Ja. Det blir Champions League nästa säsong. Och är det inte så jävla katastrofalt ändå.
Bricka i spelet är ju att de såklart då inte löser någon slags magisk vändning mot Real Madrid.
Exakt.
För att åker de ut nu,
jätteviktigt,
då är det ju, alltså, då är jag helt med.
Eller är Klopps Liverpool ett lag som är bra att tävla på flera fronter? Jag vet inte. Men det är i alla fall, favorit Liverpool att ta fjärdeplatsen.
Ja, men jag håller med dig. Jag tycker att Newcastle under 2023 har visat att liksom De sista procenten har de inte att sätta emot topplagen i kampen om Champions League-spel. Brighton har ju slarvat bort lite för många poäng, även fast jag tycker att De Zerbi, alltså, jag har honom starkt på listan över årets tränare.
Absolut, men han kommer ju aldrig vinna den.
Kanske inte.
Ja, men det är väl alltid så att ja. Det är annan som vinner, alltså den som vinner ligatiteln vinner. Och jag menar att Arteta vinner första guldet på en miljard år och har fått igång Arsenal och blivit titelvinnande lagen.
Men skulle City käka i kapp, gå förbi och vinna titeln samtidigt som Brighton landar in på en femte plats, då tycker jag att det är liksom så här, då är det ett case igen.
Eddie Howe. Ja, exakt. Det är ett bra namn.
Alltså,
så här, beroende på vad som händer.
Det är ett jävla race.
Exakt, och vi har en öppen avslutning på Premier League.
Men då vet man ju vad som händer. Då får ju Pep den. Årets tränare, Pep Guardiola.
Absolut. Ja, men det tror jag verkligen får. Om det är så att han skulle liksom käka upp det här avståndet som trots allt är 4-5 poäng.
Så är det. Nej, men jag försökte verkligen highlighta det i svepet här. Vilken otroligt historisk stor upplevelse det var igår på Anfield.
Alltså, ja, men det just var att ingen... den kommer från ingenstans.
Exakt. Och den kom ju från ingenstans heller i matchen. Det var ju ingen 7-0-match.
Nej.
Alltså, det bara blir 7-0 på något märkligt jävla sätt.
Allt går in.
Det är så 0-0 i 43:e minuten. Mm. En sån match ska inte kunna sluta 7-0 om det inte är så att ett lag behöver göra 7 mål och det andra laget har ingenting att spela för. Här har ju Manchester United, detta för dagen otroligt vassa Manchester United, med alla sina nyckelspelare på plan i en viktig match mot värsta rivalen. De har allting att spela för.
Men de tänker att det är under kontroll. När de går in i paus så tänker ju de att den här matchen är under kontroll. Vi kommer kunna vända på det här. Vi fortsätter bara gnugga sig till Hag. Det är vår taktik. Vi fortsätter spela vårt spel. Samtidigt som Klopp ställer sig i omklädningsrummet där. Och gormar. Och det är inte på engelska utan det är på tyska. Det är liksom bara så urladdningen i omklädningsrummet. Vi kommer aldrig sluta! Nein, kein Schlussen! Nein!
Exakt. Firmino kanske förstår något ord efter sina år i Hoffenheim. Annars förstår ingen någonting.
Nej, jag tror ingen tysk förstår heller. Utan det är bara ett jävla avgrundsvrål i liksom, tyska vokaler som går upp och ner.
Men sen så är det, alltså, utan att ha sett några XG-siffror. Jag kan tänka mig att Liverpool har ett XG igår på 2,40? 2,50? Mm. Och de gör 7. Och jag tycker, jag måste faktiskt säga det, fan vad Martin Åslund satte ner foten som liksom den 5 plus studioexpert han är igår efter den här matchen. Som verkligen liksom förklarar att fotboll är en jävla liksom nyckfull sport. Mm. Den är svårbegriplig många gånger, men över tid så handlar det om prestationer. Liverpool har haft väldigt mycket marginaler mot sig. Väldigt mycket stolpe ut. Väldigt mycket att Darwin Núñez jävla bollusling inte vill in. Ibland över tid så har man det emot sig. Och ibland så får man det med sig. Mm. En sån här match, allting bara funkar. Bollen studsar rätt. Bollen dyker upp i Salah. Den går ribba in istället för ribba ut. Darwin Núñez får med sig en liksom nick som lika gärna kan landa till inkast. Den går istället i en perfekt båge förbi De Gea. Alltså,
det... 2,92 XG enligt Flashscore här. Ja, mot 0,96 Manchester United.
Och det, alltså så här... Ibland så bara liksom så här, rinner det till och så får man allting på en gång istället. Mm. Som jag sa, ejakulation, fan, svårt, svår betoning där. Ja. Svår betoning.
Ejakulation.
Det var som i helgen så försökte jag liksom, jag försökte förstå.
Du försökte ejakulera hela helgen.
Nej, jag försökte förstå varför man säger, när jag liksom satt för mig själv och liksom försökte förstå varför svanen säger Mandragora och inte Mandragora. Mm. När man då till exempel säger Ambrosini och inte Ambrosini.
Mm. Ja, men allt har inte liksom, språklig förklaring. Och det är det som är så härligt med språk också.
Och det är samma sak med ejakulation.
Oregelbundna
och
verb.
Ejakulation.
Ja.
Anywho. Det var det. Jag har bränt av det för dagen. Det bara pumpade på ut från den där mynningen. Vad gäller Liverpool här. Och då tycker jag liksom så här. Martin Åslund sydde ihop det så jävla bra liksom sportsligt, fotbollsmässigt. Och sen så tar liksom Niva vid och tycker jag återigen sätter verkligen liksom fingret på det, slår huvudet på spiken att om 20 år så är det ingen som liksom kommer sjunga om den där ligacupbucklan på Old Trafford som Manchester United vann för några veckor sedan. Det är heller ingen som kommer komma ihåg att Liverpool kom 4, 5 eller 7. Det är heller ingen som kommer fokusera på att de hade 2,92 i XG men gjorde 7. Utan det enda som kommer leva kvar i historien, som kommer liksom sjungas om, som kommer passas neråt i generationerna, det är att Liverpool slog sina värsta rivaler med 7-0. De största segermarginalerna som det här mötet har haft i en 130-årig historia. Och det är... Det, ibland så ska man bara stanna upp och liksom så här ridas av det.
Nej, precis. För att det kloka är att säga att det är bättre att de sprider ut de där 7 målen, vinner med 1-0 och sen så lägger de liksom marginaler med sig i 6 andra matcher. Mm. Men om du hade sagt det till Liverpool-supporterna så hade de sagt nej, vi kommer behålla 7-0. Och exakt. Det är det.
Och det tog ju Niva som exempel också. Gör en gallup med 1000 Liverpool-supportrar inför säsongen och säg, ni får en fjärde plats och liksom ingenting utöver det. Eller så får ni en sjunde plats, men ni får också 7-0 hemma mot Manchester United.
Mm. I ett läge, det tycker jag inte heller man ska underskatta, i ett läge där liksom Liverpool lite är utskrattade den här säsongen, även om man kan argumentera för att de har vaknat till. Men de är ändå i ett läge där de ligger på marken, de håller på att försöka resa sig efter en fet säsongsmäll, och då går de in och vinner med 7-0.
Dessutom mot ett Manchester United som precis, från andra det hållet komma. Är liksom
det är ju liksom Tyson i form som ligger och håller på att liksom bli räknad av domaren.
Mm. Nej, verkligen. Det var fan...
Mycket jag såg Robin Bylund liksom summerade de senaste 35 matcherna av Rashford och av Salah, och att det faktiskt är Salah som leder på statistik poängmässigt kontra Rashford. Men det går inte att göra en sån enkel liksom statistisk jämförelse mellan spelarna.
Man kan
det finns så mycket mer i det också.
Man kan men också göra en okulär besiktning.
Man kan göra en okulär besiktning också. Men det finns någonting i det ändå som jag tycker liksom beskriver lite fotbollssupporterklimatet där ute.
Såklart. Men jag menar, de bästa lagen och de bästa spelarna bedöms ju på en annan måttstock än väldigt många andra.
Absolut.
Alltså det är väl klart att det är så.
Mm.
Det kommer finnas lag som gör betydligt sämre säsonger än IFK Göteborg. Men IFK Göteborg är IFK Göteborg.
Mm.
Då blir ett tidigt cuputtåg med 2 förluster i februari-mars.
Varav den ena är mot Gais.
Ja, men alltså så här, det blir ju någonting annat. Mm. En, alltså, låt säga då att GIF Sundsvall torskar med 8-0 på Tele2 och har liksom sitt cupavancemang borta redan innan sista gruppspelsomgången. Det bedöms ju på helt olika sätt.
Hade Sundsvall manipulerat några parametrar inför den här matchen? Eller var det det man inte hade gjort?
Ja, jag vet inte.
Nej, det återstår att se. Ja. Coach Dogge alltså.
Precis.
Ja.
Det går att följa hans tränarkarriär på Twitter. På engelska.
Jag tror att det här var Sollentuna. Jag har
inte manipulera några parametrar för att förbereda sig för det. Men generellt har vi landat i att investera i energi kommer att ge energi. Så att det har varit inspirerande matcher för oss. Och vi har exponerats för ett högt tempo. Den vill vi omsätta till seriespelighet.
Manipulera parametrar. Vad betyder det på svenska?
Så jävla dräpande kommentar av konferenserade.
Men man hör ju klart och tydligt att Giffarna såklart har något på gång här.
Absolut. Ja. Det här var ju som sagt i Sollentuna.
Tillbaka då till Anfield, Liverpool och kanske då Mohamed Salah som någon slags symbol för att det här Liverpool fortfarande lever. Jag skrev det i svepet. Vi får väl se vart båda de här säsongerna nu tar vägen efter det här. Men jag vill understryka att den här matchen, det här resultatet kommer... Nej. Liksom leva
7-0
vidare.
I Madrid igen. Och sen så är Liverpool bäst i världen. Från ingenstans.
Jag tror ju att den här insatsen, det här resultatet, oaktat vad som händer i matcherna fram till returen mot Real, kommer ju i alla fall innebära, eller det är väl bara en match innan då returen är nästa vecka, men det kommer ju i alla fall innebära att de sätter sig på det där planet till Spanien och tänker, det kan gå.
Ja, det är klart att det är tysk hybris inför den matchen och det kommer smitta av sig på spelarna också. Men fanns det någonting, för jag försökte hitta det i alla fall i den här matchen, men fanns det någonting man kunde peka på som Klopp hade gjort annorlunda i den här matchen? Fanns det någon taktisk detalj som man kan ta med sig? Eller var det bara som Martin Åslund sa att det är en nyckfull sport då?
Nej, det tycker jag inte.
Liksom nu gick allt in.
Nej, men jag skulle nog säga att jag vet inte hur mycket annorlunda det liksom skiljer sig mot de tidigare insatserna, många andra insatser den här säsongen. Men det var ju en jävla skillnad i hur Liverpool återigen fick bett i sin press. Alltså det var ju det gamla Liverpool i att gå högt, att sätta press med i princip hela laget. Mittfältet gjorde en riktigt, riktigt bra... Alltså, när de får med sig mittfältet. Och nu kanske Gakpo har liksom varit där tillräckligt länge för att liksom så här veta vilken roll han har, vilka ytor han ska ta sig in i, vilka ytor han ska lämna åt Andy Robertson.
Såklart, det tar tid alltså, för en ny spelare att hitta in ett nytt lag och en ny liga.
Så jag vet inte hur mycket, och det vet väl bara Jürgen Klopp, hur mycket han hade skruvat på faktiskt. Men den tydliga skillnaden i det man såg var ju att Liverpool, ja men det föll på plats igen. Det såg ut som Liverpool i fjol vad gäller det höga försvarsspelet och pressen man satte, men att framförallt mittfältet vann sin match i matchen mot motståndarnas mittfält. Mm. Och där vill jag faktiskt bara alltså så här, som vi har varit inne på, det är 2,92 i XG, man gör 7, det bara rann på. Och så här, ibland så står alla stjärnorna på rad och det blir utfallet. Mm. United har ju haft sådana matcher också den här säsongen där man kanske inte prestationsmässigt, målchansmässigt har förtjänat att lösa det resultatet man har gjort. Men man har gjort det ändå. Ibland går det emot, ibland går det med. Det som inte får hända här, det är ju att liksom, de tillåter Liverpool från 3-0 bara liksom gå vidare mot 7-0. Mm. Att det inte finns någon som sätter stopp för den där blödningen. Och där tycker jag faktiskt att liksom Bruno Fernandes, man kan bygga upp mycket attityd och karaktärsmässigt och säga mycket rätt saker när det kommer till media, när det kommer till intervjuer, när det kommer till sociala medier, att liksom så här påvisa hur mycket den här klubben betyder för mig och att man är kaptensmaterial och att man är liksom ledaren här och att jag förstår Manchester, jag förstår United, jag förstår den här gruppen. Det kan man liksom under lång tid bygga upp och man kan backa upp det med, i Brunos fall, majoritetsmässigt en jävla massa bra prestationer. Men det går att rasera allting på en halvlek. Mm. Och det gör ju han igår. Alltså den insatsen från en lagkapten, inom citationstecken, som Bruno Fernandes står för, mot Liverpool. Att han tillåter att det här sker när han själv är sämst på planen. Inte bara liksom, alltså, inte spelmässigt, utan attitydsmässigt och karaktärsmässigt. Nej, han är tillbaks på noll.
Ja, det är den där sekvensen ute på Manchester Uniteds vänsterkant när, jag vet inte vem det är han möter där.
När han får Konates hand i ansiktet?
Han bara stannar upp. Nej, det är inte
han. Han lägger sig och tar sig för ansiktet.
Nej, det är en annan.
Ja, nej, men han stannar ju bara. Du menar den. Ja, jag vet.
En mot en, han går förbi. Ja. Och han stannar bara upp och låter någon annan ta jobbet för honom. Istället för att bara springa efter. Gör ditt alltså, ta ett maxlöp efter. Stör honom. Gör någonting. Visa lite hjärta. Istället stannar han bara upp.
Ja. Nej, men jag fattar att liksom, han tänker väl på... När han vet att matchen är förlorad, ja, men då är väl det liksom så här, det taktiskt kloka och det professionellt riktiga. Det är ju att någonstans här, nästa match. Mm. Det här är bara att lägga bakom sig. Och då ska jag spela. Men det man kanske liksom så här, vill se... Det är ju någon som inte tänker på nästa match i det där läget. Med lagkaptenens binden runt armen visar att det här tolererar inte jag. Pang. Rött kort. Mm. Det är nästan så att man liksom så här... Ett brandgult kort vill man i alla fall se.
Toto Balotto är i samarbete med Adidas Stockholm Marathon. Vi pratar alltså om Sveriges största och ett av världens vackraste maraton som tar löparna på en jäkla mysig tur genom Stockholms centrala delar. Ni som inte har sprungit, jag är en av dem tidigare, kanske borde kika på det. Jag har märkt på min Instagram, när jag lagt ut lite pepp kring detta, att det är flera som har hakat på. Gör detta, hashtag Totomaran, så peppar vi varandra hela vägen till Lidingövägen, där starten går. Det är också just nu rabattkod Totomaran25, där alla som anmäler sig till Adidas Stockholm Marathon får 25% rabatt. Ordinarie pris är 11,95, men med rabatten så säkrar man sin startplats för endast 8,95. Det är alltså Marans bästa pris. Man kan inte hitta något bättre någon annanstans än med vår kod. Tipsa era kompisar också. Kom också ihåg att man får 10% rabatt på loppen Adidas premiärmilen och Adidas premiärhalvan, som ni har. Ett millopp och en halvmara när man då signar upp för stormaran. Ni går in på stockholmmaraton.se och ni hänger med på våra sociala medier. Jag vet inte om det är pepp eller om det är roligt att se mig då kämpa på. Jag har riktigt kommit igång. Jag åkte på en liten förkylning här förra veckan. Men idag ska jag i alla fall ta mig ut runt flaten i Rönninge, 4 kilometer. Och där börjar resan. Häng med på hashtag Totomaran. Anmäl er Totomaran 25. Vi säger stort tack till Adidas Stockholm Marathon. Toto Bellotto är väldigt glada över att vara sponsrade av Via. Inte bara för att de är störst och mest använda i Sverige när det kommer till tvättmedel. Eller för att Vias flytande tvättmedel är effektivt i 30 grader. Att förpackningarna är gjorda av upp till 97% återvunnen plast och är 100% återvinningsbara. Utan mest glada är vi för att Via också är stolt sponsor för Gotia Cup i sommar. Jag ska dit med mina tjejer. Jag ska ha så jäkla kul. Via tycker nämligen smuts och fläckar bara är bra. Det tyder på att vi aktiverar oss och att vi varit med om äventyr, erfarenheter och förhoppningsvis också haft roligt på kuppen. Och det är ju precis det här som är bra. Spela fotboll för glatta livet, bränna av den där glidtacklingen trots att planen är lerig eller fira det där målet med att göra sälen ute vid hörnflaggan. Kan inte någon göra sälen, be sitt barn göra sälen vid hörnflaggan. Hade varit kul. För att borde alla barnlag där ute fira mål vid hörnflaggorna. Det är mitt stora tips idag faktiskt. Var tuff mot fläckar och snällare mot planeten. Och använder man Via så är man liksom det. Dessutom är det så att Via i detta nu på via.se/vinnanårsförbrukning av Via tvättmedel lottar ut en årsförbrukning av just tvättmedel från dem. Så gå in där, delta i lotteriet. Det känns ju dumt att inte göra det. Fint pris. Toto Bellotto säger hur som helst stort tack till Via. Störst i Sverige vad det gäller tvättmedel för att ni är med och möjliggör Toto Bellotto, Sveriges största fotbollspodd.
Någonting annat där från svepet som du skulle vilja stanna till vid?
Nej, men alltså,
Arsenal 3-2.
Ja, det målet på tilläggstid, är det 90 plus 7 va?
Tror till och med att det är 8.
Ja, jag tror till och med att det är 8 och nu har han lagt till 6. Men det där är ju bara tramsor. Det är ju minimum tid, eller hur?
Ja. Det var väl ett par tveksamma handsituationer där någon hade kunnat sluta med någon straff också för Arsenal.
Det är också under en titelvinnande säsong då måste man också vinna på det här sättet i vissa matcher.
Ja. Och jag menar den här segern och den mot Villa när det står och väger och sen så blir det ribba ner i Martinez rygg in på tilläggstid.
På tal om att ha marginaler med sig, ska Arsenal vinna ligatiteln med City som jagar så måste alla marginaler vara med. Ja. Det är liksom, återigen visar man att det är den säsongen. Jag tycker att det är så tydligt att Arsenal ska vinna i år.
Ja, kanske. Det kanske faktiskt är så att man mer och mer får börja leta efter en plats framåt på det tåget. Men jag vet inte. Vi kanske ska lämna England helt enkelt.
Absolut.
Ta oss till Italien. Såg du Moise Keens inhopp?
Ja, jag såg hans inhopp.
Man fick hänga med. Ja. Alltså, man kunde inte sitta och slagga i soffan där inte. Nej, om man skulle liksom se Moise Keens inhopp.
Homer Simpson, farfar, eller är det Homer Simpson själv som kommer in?
Nej, det är pappa Abe.
Ja, det är pappa Abe som kommer in, hatten av, hatten på, ut igen. Det var ju verkligen ett sånt inhopp. Is your name Bart? Mm-hmm. Och sen ser det så jävla onödigt, men det är också smart gjort av Mancini. Ja. För att han håller honom med armen. Egentligen gör inte Moise Keane så jävla mycket. Det känns som att de har fastnat i varandra. De hakar i varandra lite. Men man ser ju på reprisen att det är Mancini som trycker ner honom med vänsterarmen.
Ja, han drar ju honom.
Exakt. Men han måste vara kall där. Han kan liksom inte komma in i det läget. Det är 7 tilläggsminuter också. Det är mycket tid att spela på. Det är 8 minuter kvar. Det är en forcering som ska göras. Han är en stor del i den forceringen. Därför har han kommit in. Och så, det är... Frågan är om han har gjort sitt på planen under Max Allegri. För du vet ju hur Max Allegri funkar i sådana här situationer. När det kommer in en spelare och förstör för laget. Han är dräpande i sina beslut där.
Nej, men och skulle liksom ödet bli så för Moise Keane så är det väl också bara helt rätt.
Det ska väl ändå bli så vad det lider ändå.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ska ju inte vara en italiensk landslagsanfallare som spelar i Juventus eller PSG.
Nej, verkligen inte.
Han ska spela i Bologna.
Exakt.
Så att det i sig är ju logiskt. Det som inte var logiskt, det var ju att Roma gräver fram en 1-0-seger här mot Juventus. På det sättet. Det såg jag inte komma.
Och Mourinho tillbaka, va?
Jajamän. I en överklagan liksom vakuumlösning.
Exakt.
Ja, vi får se över den där utvisningen, och till då liksom överklagan dom har fallit, så får du väl stå på den där bänken. Men det var som att han var liksom, det var som att han var på Valium igår.
Ja, men det var full...
såg du när vem är det som blir nersparkad? Det är Ibanez är det som blir nersparkad precis vid Romas bänk. Och alla bara flyger ut. Det är Filip Kostic som sparkar ner honom. Alltså, det är ju en liknande Moise Keane-situation. Det hade varit hårt med rött. Men alla Roma-spelare, alla Roma-ledare flyger ju upp och bara ska liksom så här visa att det här är en utvisning. Ja. Och Mourinho bara, han bara går med händerna utslag. Alltså, hallå? Hallå? Hej. Han har så jävla liksom så här tvångströja på sig. Ingen skit här nu, José.
Jag följde processen inför då i de italienska tidningarna. Det är en fullskalig rättegång inför att få Mourinho tillbaka. Det är 3 advokater som hjälper honom i caset. Mm-hmm. Och sen så har man då pysslat med bevisföring. Man har hittat egna inspelningar. Man har till och med tagit in läppläsare för att läsa på fjärdedomaren, vad han hette, Serra typ, eller någonting sånt.
Det beats me.
Anledningen till att Mourinho blev utvisad i den här matchen i alla fall är en beef med fjärdedomaren.
Han ska väl ha sagt, åk hem. Alla skrattar åt dig.
Alla skrattar åt dig. Du är liksom, du är clownen på den här planen. Åk hem. Varpå han då från Coverciano nekar till det här, men Roma har då bevis. Tyvärr då för domaren så riskerar han ju i den här rättegången, inte bara då att Mourinho ska komma tillbaka till den här matchen, utan om det nu är så att han har sagt det till Mourinho, han har alltså provocerat honom fram till det. På ett sätt kan man ju tycka att det är sandlådenivå. Någon har sagt åk hem, någon har beter som vuxna människor. Jag kan verkligen
förmodligen
förstå
så har
man
ju José Mourinho
det.
Sagt någonting till honom.
Men det står mycket på spel. Ja, absolut. Men det står mycket på spel här. Alltså José Mourinho som har blivit utvisad 5 gånger redan under sin karriär som Roma-tränare har ju också ett visst anseende här. Plus att han vill komma tillbaka till Juventus-matchen. Mm. Så det finns ju mycket, alltså det är viktigt för Roma av flera olika anledningar som du förstår. Men alltså, åt andra hållet för Serra så riskerar han att bli avstängd för resten av säsongen. Alltså hans säsong kan ta slut här. Och nu har jag inte läst om, liksom, den domen tror jag inte ens har kommit än. Men om det är så att Mourinho var tillbaka och stod på den här bänken, då måste ju de ha fått rätt, och då måste alltså läppläsarna som har tagit in och sett vad Serra har sagt och som han har gått till den här sportdomstolen då och visat upp.
Det är lite som när en häktad person sätts på fri fot i väntan på dom. Då vet man vartåt det barkar med domen. Men om man behåller honom i häktet, då vet man också vartåt det barkar med domen.
Ja, men framförallt så är det väl liksom offret här som istället blir dömd. Så blir det liksom dubbeleffekt för Serra, tyvärr då. Och med största sannolikhet så är hans säsong slut. Det är tufft som
kanske
fan.
Karriär?
Ja, i alla fall på den här höga nivån. För att gå och provocera en tränare som Mourinho liksom, när du är fjärdedomare på väg upp, kanske får döma någon match. Jag vet inte hur en karriär ser ut.
Men det, det är väl som han österrikan i UEFA som fuckade upp Champions League-lottningen för 1,5 år sedan. Aldrig han är väl kvar i organisationen, men hans karriär är över.
Exakt.
Och det är så, Serra, han får väl göra någon serie B-match igen om något
på
år.
Sin höjd.
Visst, men det är över.
Excellens, alltså, där jag spelar igång till.
Det är över. Ja. Otroligt stor seger i alla fall. Och
ja, men
så...
stor också för tabellposition, ja. Tabelläget i Serie A som nu ja. Blir otroligt dramatiskt. Det liknar lite den i England med 5 lag i toppen.
Såg inte Lazio åka ner till Neapel och slå Napoli med 1-0.
Det gjorde man ju sanningen inte. En seger som för övrigt spelar mindre roll. Det är fortfarande 15 poäng ner till
för
Inter.
För Napoli,
ja. Exakt. För Napoli spelar det mindre.
Men att Lazio gräver fram 3 pinnar borta mot Napoli i Champions League-racet här.
Sättet man gör det på också. Sarri, som är tiki-taka-mästare i Italien, som ska ha liksom ball possession och spela en viss typ av fotboll. Man bryr sig inte så jävla mycket om motståndarna. Hittar en Catenaccio som är perfekt och står i boxen och lider genom den här matchen. Det är, ja. Sen har man ju marginaler, ska ju sägas också, med Osimhens nick och ja, men, räddning och så här. Men utöver det, alltså, tycker jag de inte har så jävla mycket Napoli ändå.
Nej, jag lägger ju 10% av det här på Mario Rui som tar rött kort i matchen innan.
Ja.
Han kan liksom inte sluta förstöra för Roma.
Du vill ändå lägga det på Mario Rui.
Spelar Mario Rui den här matchen så tror jag inte Napoli förlorar.
Nej, men håll med om att det är jävligt svårt att liksom plocka bort ett lag. Det enkla är ju att ta bort Lazio och sätta Inter,
Roma, Milan. Det var ju
Roma,
det man
kände
fram till fredag 2044.
Ja, men skulle Milan vinna mot Fiorentina, Lazio skulle torska mot Lazio.
Jo, men alltså, Lazio,
Lazio skulle torska mot Napoli. Och så ja, var det klart.
Du förstår ju vilket derby det blir om 2 veckor.
Otroligt.
Ja, det är
otroligt.
Det kommer vara någonting annat. Men,
och dit... fint att du räknar bort Atalanta också. För de, även om det bara är 5 poäng upp, så ser man ju i deras spel och liksom var de har hamnat under den här säsongen, att det inte kommer räcka. Och jag tycker också att man har levt väldigt mycket på Luckman, Höjlund, duon under en lång tid. Men man förstår att den duon är för svag för att hålla över en hel vår i ett Champions League-race. Alltså de är fantastiska och det är jävligt kul att Höjlund-Luckman har liksom blivit en duo från ingenstans.
Nej, men exakt, jag håller med dig helt och hållet. Däremot så tycker jag att det är värt att understryka här att det finns resultat som man kan ösa hur mycket som helst ur. Mm. Och så finns det resultat som man inte har en aning om vart det kommer ta vägen. Typ 7-0 Liverpool mot Manchester United. Mm. Det är ingenting som säger att resten av säsongen kommer te sig så här nu för Liverpool. Eller resten av säsongen kommer te sig så här nu för Manchester United. Men när Atalanta återigen står för en dålig insats och spelar 0-0 hemma mot Udinese. Mm. Då vet man vad det betyder. När Sampdoria spelar den matchen de gör hemma mot Salernitana och spelar 0-0 i det läget de är. Då vet man. De kommer inte gräva fram någon salvett så här. Nej. Det finns inte.
Exakt.
Man kan liksom, man förstår det. När Reece Nelsons jävla skott i 98 går in mot Bournemouth och de vänder på det där 2-0 underläget till seger 3-2, då vet man att jaha, det målet, det går att läsa in så mycket mer. Mm. Det finns andra ringar på det vattnet i vissa resultat. Och så finns det resultat som, alltså typ Romas seger också mot Juventus. Mm. Betyder ju inte, alltså så här, vem vet?
Nej.
Vem vet hur det kommer se ut i nästa match?
Toto Balotto är stolta, mycket stolta över att vara sponsrade av Burger King. I synnerhet när deras fokus alltid varit att göra riktigt, riktigt goda hamburgare. Och som ett resultat av detta så har vi alltså deras nya utbud av burgare som passar alla. Burger King erbjuder givetvis inte bara möjligheter att ha kött eller kyckling på sina burgare, utan de har också ett helt nytt, otroligt gott plant-based utbud. Burger King vet, och helt ärligt, det vet vi också, att många väljer bort plant-based för att de är rädda för vad det ska ha för påverkan på smaken. Och det är faktiskt därför de gör plant-based burger som inte smakar plant-based, utan smakar burgare. Men hörni, vilken grej. Plant-based som du aldrig har smakat förr. Burger Kings egna. Så några av dessa delikata valmöjligheter som finns på menyn är plant-based Royal, plant-based Whopper och plant-based Cheeseburger. Och som en extra härlig plusmeny till allt det här så låter Burger King hälsa att deras plant-based är producerat med 90% mindre koldioxidutsläpp än vanligt kött. Vi lyfter patten och säger stort tack till Burger King för att ni är med och förgyller Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Björn Borg. Otroliga Björn Borg som verkligen dominerar sports fashion numera. Och nu när våren alldeles strax är här så vill Björn Borg bjuda in dig till kalaset där vi firar detta genom lansering av den nya kollektionen Studio First Collection. Och med koden Toto Balotto 20, Toto Balotto 20, så får man 20% rabatt på alla fullpriser på björnborg.com. Vad är detta för plagg då? Jo, men precis som jag sa så är det sports fashion. Jag diggar väldigt mycket den t-shirt som heter Borg t-shirt, väldigt enkelt. Det är en ikonisk design och den innehåller bara recycled polyester, ska ni veta. Så återvunnen polyester. Otroligt snygg, otroligt fina pastellfärger finns den i också. Jag gillar också Center Hoodin. Ni kan gå in och kika på den själva på björnborg.com. Det är en passform som jag gillar på hoodies. Alltså den lite tajtare varianten på passform. Inte den här stora. Som passar perfekt när man ska till paddelbanan till exempel. Och bara slänga på sig. Kanske slå första slagen, första 10 minuterna i. Innan man tar av sig den, så under så har man då den ikoniska Borg t-shirt. Vad ska man då sporta det här med då? Jo, varför inte ett par Ace shorts som man kan ha på paddelbanan, på gymmet, eller man tränar ute nu när våren kommer. Där har ni i alla fall tre produkter som jag tycker är väldigt snygga och sköna. Koden TOTOBALOTTO20 får alla just nu via björnborg.com eller i konceptbutikerna 20% rabatt, och då ingår givetvis fri frakt över hela världen. Men passa på, koden gäller bara en vecka från och med att jag säger det nu. Så kasta er över björnborg.com, gå in i någon av konceptbutikerna. Vi säger stort tack till Björn Borg för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Det var ju som sagt ett jävla Svenska Cupen-race igår, söndag. Vi körde en trippelmacka på Simor. Gruppspelet går i mål ikväll. Framförallt på Skytteholm där AIK välkomnar Varberg. Missa inte det. Det blir kvartsfinallottning strax efter slutsignal. 9:15.
På Skyttan?
Nej, inte på Skyttan. Jag vet faktiskt inte var själva lottningen sker.
Är ni med i den?
Nej, men Simon Sportkanalen sänder lottningen. Fotbollskanalen också, tror jag. Men jag gillar det. Alltså, att det är en engelsk övning.
Jättefint.
När liksom inhemskt kuppspel efterföljs av lottning direkt. Kvällstid. Det finns något jävligt fint i det. Men jag sa ju det i inledningen av avsnittet att den stora rubriken är ju såklart Blåvitt och IFK Göteborg här. Jag tycker inte vi behöver prata så jävla mycket mer om den matchen. Hatten av till Peking, det vill jag verkligen säga. Arne Sigurdsson, wow. Mm. Alltså, wow.
Verkligen.
Det finns de som inte har med honom på topp 10-listor över liksom bäst i allsvenskan.
Otroligt.
Jag tycker nog att det
är... Nej, han är bäst i allsvenskan.
Det är nog faktiskt så.
Så här, det finns många bra spelare om du tar topp 10-listan.
Man behöver inte rabbla 10 spelare för att få med Arne Sigurdsson.
Med jag vet inte om Victor Fischer ska komma in och vara bäst i allsvenskan. Bayern har nog, Mange Eriksson och så vidare och så vidare. Det är många jävligt bra spelare, men att göra skillnad i matcher. Alltså i att göra stor skillnad för sitt lag. Mm. Där hamnar han högt.
Sen så ska man, alltså så här,
högst.
Jag säger inte att Victor Fischer inte kommer nämnas i den här diskussionen om en eller två eller tre månader.
Nej, men då får ju, men
han har spelat en och en halv match mot Västerås och Östersund.
Nu vart det väldigt så här, ja men vadå, du nämner en AIK-spelare. Det går säkert att nämna jättemånga, men jag har dem inte på uppstuds.
Nej. Så att det är ju såklart den stora rubriken. Utöver det så måste jag säga att det var på samma sätt som att liksom IFK Göteborg och Micke Stare gick åt ett håll. Så gick ju Malmö FF och Henrik Rydström åt ett annat de sista minuterna hemma mot Degerfors. Att vända det underläget till seger. Jag tror att målen görs 87-91. Mm. Och att man liksom tar sig vidare. Det är deras enda chans till Europaspel den här säsongen. Att Rydström inte behöver gå in i en allsvensk premiär med inte bara liksom så här, kanske inte att man är ifrågasatt, men att det finns noll smekmånad att jobba med. Det finns bara SM-guld, och det ska vara ett SM-guld som taktas från omgång ett. Nu finns det ju fortfarande en möjlighet, och jag tror att det är som Malmö säger, när de får tillbaka lite spelare här, jag vet inte hur många som hinner tillbaka till helgen och kvartsfinal här, men Malmö kan ju lite oavsett slå vilket lag som helst, såklart. Jag tyckte att det var jävla härlig dramatik från Malmö IP. Jävla tur i oturen också att det bara blev två lindriga skador på den liksom läktare som rasar ihop. Ah. Rasar ihop kanske var att ta i, men
gick sönder.
Ni har sett bilderna, många av er. När Malmö gör 2-1 så brakar stängslet. Och Malmö FF-supportrar väljer då ut över varandra. Hade kunnat sluta jävligt illa.
Mm.
Men det blev i alla fall då bara 2 lindrigare skador. Degerfors har ju hur
det är
många...
ju värt att segerfira på det sättet, ta sig vidare i cupen. Alltså, för Malmö är ju det här, det var ju det målet, jag ska inte säga säsongsbetonade, men på ett sätt så, de kommer inte ut i Europa på något annat sätt än att vinna cupen.
Nej, exakt. Nej, och alltså så här,
du har eller helt... vinna, kanske inte ens behöver vinna cupen.
Jo,
det på, ah, okay. Vad händer om de möter om, ett lag som är
kvalificerade? Om av topp tre lagen, de som är Europa klara via allsvenskan i fjol, då blir det Kalmar som kom 4.
Just det.
Så att Malmö måste vinna. Och ja, det är som du säger, alltså, det här målet betyder ju inte så jävla mycket om de nu inte vinner cupen. Men hade de inte gjort det med målet så hade ju liksom säsongen präglats av ett uttåg ur Svenska cupen redan i gruppspelsfasen med Rydström som ny tränare. Det var jävligt
det är fint också.
Exalterande att, liksom så här, att det redan är så mycket på spel och redan är så starka känslor och redan är så stora utropstecken bakom vissa skeenden och händelser här i den svenska tävlingsbollen. Och vi är bara i början av mars.
Mm.
Underbart.
Men det har börjat.
Nej. Också ny kärlek i Kalmars nya Prima Punta.
Såg det. Jag har inte sett han spela, men jag såg din tweet.
Ja. Mileta Rajovic.
Han stor.
Ja.
Mm.
Stor. Så positioneringen.
Brönnby-talang, va?
Nej, det vet jag inte. Han har i alla fall bara, alltså, han har inte spelat i Brönnby i några seniorår. Han kommer från Nästved.
Han är skolad där.
Det kanske han är. Mm. 99 i alla fall. Mm. Har efter sitt hattrick igår. Och alltså, ta in luft här nu.
Mm.
Han har
diafragman.
Efter igår fler mål än matcher i sin seniorkarriär.
Ja, det är otroligt.
Och då kan man liksom säga, ja, men vadå Nästved, vad är det för, vadå? Ja. Hur många 23-åringar har det i sin karriär? Jag har fler mål än matcher. Hörde också via Kristoffer Svanemar här i morse att Rajovic tog vägen förbi Kamratgården i vintras. Anmälde intresse, men Blåvitts nya scoutgäng sa nej, du är inte för oss.
Okay.
Vi har Suleiman Abdullahi, legoknäkten från Tyskland. Han ser riktigt hungrig ut. Ja, så blev det ju som det blev.
Ja.
Hattrick igår för Kalmar när de gick vidare mot Helsingborg. Jag har sett den anfallaren liksom med ett och ett halvt öga i 75 minuter.
Ja. Det räckte.
Jag kommer inte...
Det räcker.
Jag kommer inte liksom... Jag kommer
du
inte...
har redan gjort det, Gusten.
Ja, okay.
Det är din spelare. Alltså, och i med- och motgång kommer du få stå till svars.
Mm. Men jag tror att Kalmar har hittat ett jävla fynd. Jag tror verkligen det. I övrigt så vet jag inte riktigt om det går att kringgå Bayerns jävla Junis offensiv alltså, som bara sprudlar.
Är det nu HTFF-projektet liksom man får betalt för det?
Det är det väl, eller?
Ja, men det är ju det man pratar om hela tiden. Varför ska du ha ett lag i Division 1? Jo, för att dina unga spelare ska få chansen att spela seniorfotboll utan massa utlåningar. Man har koll på dem själv, man kan se dem i träning. Man kan få träna med A-laget också om det är någon som gör det bra. Alltså, det är exakt det här man vill få ut av att ha ett andra lag.
Jag undrar
Liefering, hur... liksom Salzburg.
Exakt.
Och så vidare. Det är första gången i alla fall jag ser. AIK har försökt med Väsby och... Väsby.
Mm, men det var väl ändå lyckat.
Absolut, det var lyckat, men det är ju dött. Så
hade
det finns inte längre.
Hade inte AIK haft det samarbetet de hade med Väsby så hade de inte vunnit SM-guld 2009.
Nej, absolut. Så det var ju lyckat, men det finns inte längre. Så att det går inte att prata om det.
Nej.
Men
det är väl absolut
ser man första tendensen i alla fall till
att liksom slå på trumman att HTFF-projektet bär frukt.
Det är ett ganska ungt projekt, ska sägas också. Så att det är liksom det är första frukterna man plockar egentligen.
Också
det
ett kritiserat projekt.
Ja, och det skrivs mycket om det nu om man ska få liksom kunna kontrollera två klubbar på det sättet som man gör här. Men alltså... Jag vet inte vad du känner kring det. Alltså alla vägar som allsvenska lag med 51%-regeln kan gå för att kunna utvecklas, för att vara slagkraftiga, tycker jag att man ändå måste få liksom, tillåtas gå.
Ja, och jag utgår alltid från att så här, är det tillåtet så är det tillåtet.
Ja.
hade det varit
AIK liksom... håller på att spela upp ett lag nu.
Ja, just det.
Det har de
noterat. Men Pavey signades väl här i dagarna,
såg jag. Jag tror det. Så att nu... För att Pavey son sägs vara otroligt talang. Och står att se, men jag sa det bara.
Det gjorde du. Nej, men det är väl såklart svårt att blunda för Montader Majed då, som i sin startdebut här för Bayern igår, 17 år gammal, alltså gör hattrick. Jag liknade honom vid en ung Alexander Farnerud.
Snyggt. Säg inte emot.
Jag känner mer och mer Alexander Farnerud här. Liksom, gänglig men ändå kraftfull. Han kan dribbla, han kan passa, han kan skjuta. Han är...
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Avig. Han kan använda båda fötterna. Nej, jag, alltså, de som kommer ihåg Alexander Farnerud när han liksom kom fram i Landskrona Boys. Jag hoppas att ni sitter och nickar med mig här nu.
Hur går det för Viljot?
Nej, men de har ju bytt tränare i Celta. Och han pratar ju väldigt gott om Viljot Svedberg.
Det är kul.
Ja, men alltså så här, det gjorde ju inte Kodett. Det var ju inte, det var ju inte Kodetts värld.
Det är fortfarande 30 minuter borta mot Espanyol som är senaste...
Men snacket är där.
Snacket är i alla fall med.
Han finns på radarn. Yes. Han finns på radarn hos nya. Yes. Sen ska man ju säga det, att Celta har ju också levlat upp. Så att det är svårare att ta sig in i detta Celta. På tal om det, snackade du med någon spanjor om Gabri Veiga? Jag gav dig två spelare i senaste
toppen. Ah, jag snackade mest med om Rommel Fernandes.
Aha.
Kommer du ihåg Rommel Fernandes? Nej. Husgud, tyvärr bortgången då sen 6 maj 1993, bara 27 år gammal. Aha. Han var ju Panamas bästa spelare genom tiderna.
Aha.
Ja, han var älskad på Teneriffa, alltså guldåren kan man säga för Teneriffa mellan 87 och 91. Han gjorde 47 mål på 123 matcher. Gick sedan till Valencia, men gick alltså bort 1993, redan bara 27 år gammal, i en bilolycka.
Okay.
Så det var ju väldigt tragiskt. Och anledningen att jag pratade om honom var ju för att jag visste såklart inte vem han var.
Nej.
Jag hade dålig koll på panamansk landslagsfotboll. Lite koll på Teneriffa har jag trots allt. Men det var ett stort monument för honom i kakel, en kakelmålning sådär, med färska blommor som stod.
Förstår jag att du sket i Gabri Veiga och S. Abde, som jag tyckte att du skulle förkovra dig i under din Spanien-mistelse.
Det var lite snack om olika spelare såklart, och Redondo, hans tid där, men också Pedri. Han är ju från Teneriffa.
Just det.
Och grejen med Pedri var att han spelade aldrig i Teneriffas ungdomssektion.
Nej.
Utan farsan var väl sur på Teneriffa. Och sen så var han ju på gång till en massa andra klubbar och signades av Barcelona till slut. Jag tror han signades faktiskt av konkurrenten. Det är ju derby nästa vecka. Kanaris derby.
Precis.
Las Palmas mot Teneriffa.
Ja, men där var han ju. Innan
exakt.
Pratas ju oftast från lekmän om liksom Pedri och Gavi som... La Masia
verkligen liksom, inte
produkter.
Nej.
50% fel.
Ja.
Men du var också på fotboll.
Jajamän, en väldigt barnvänlig arena, en barnvänlig upplevelse. Mm. Jag var ju dessutom där med barn då, men barnvänlig upplevelse så tillvida att det var ingen stök innan matchen. Två stycken bangers hann man smälla av.
Var det Eibar?
Eibar, ja, precis. Ja.
Tenerife mot Eibar.
Eibars supportrar satt bakom mig på tribunen, bara en sån sak. De hade liksom ingen kurva plats. Nej. Och de var alla plus 70, kändes som att de kom direkt från ett resort i Playa de las Americas. Okay. Man hade tagit lång helg, gubbarna och tanterna.
Never ending.
Never ending. Så var det en liten, liten klick Tenerife-supportrar som höll igång. Men barnvänlig, det var kisscam i paus. Så roligt när... Spanien, Italien och de håller på med liksom NFL-grejer.
Yeah.
Och det var ju såklart så här, riktigt dålig storskärm. Alltså pixlig storskärm. Och så liksom, åkte det runt lite för länge också. Jag tror att det var liksom hela kvarten i paus. Så att alla skrattade och pekade åt Kiskan.
Fattar.
Ja.
Fotbollen, alltså den fotbollsmässiga upplevelsen.
Jag trodde ju ändå att det skulle vara lite så här rondoboll. Men det här var ju championship-boll. Alltså dålig teknik, det var brunkigt, det var långbollar. Det var ingen stor fotboll som spelades. Nej. Och förlust då för Tenerife. Jag fick vara med och jubla in ett Tenerife-mål. Men bortdömt helt korrekt också för Hans.
Okay.
I målet i Eibar så stod en spelare som man kanske inte har så mycket koll på. Men man har koll på hans farsa. Lucas Zidane.
Ja, just det. Just
han stod i mål. Såg kort ut. Ingen aning om han är kort, men såg kort ut uppifrån tribunen.
Ovärdigt på något sätt att Zinedine Zidans liksom såg blev keeper.
Höll nollan. Jag har sett Lucas Zidane hålla nollan på Tenerife.
Det är inte många som har.
Nej, det är inte många som har.
Okej, okay, men du har liksom adderat Tenerife då till liksom ditt hjärta? Eller är det mer som en Augsburg-fling?
Ja, men det är klart det är. Det är lustigt det där. Men nej, alltså, jag älskar.
Jag skulle kunna tänka mig att du faktiskt genuint liksom gnuggar Tenerife från och med nu i och med att Kviborg liksom håller på Las Palmas.
Ja, nej, men så av den anledningen, absolut. Nej, men sen också så älskar jag ön. Jag har varit på Tenerife när jag var liten tidigare, men nu var jag där på riktigt så att säga. Och man bakar gärna ihop Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria och Tenerife, liksom att det är Kanarieöarna. Men Tenerife är något helt annat. Otroligt vacker ö. Och då pratar jag inte bara om vulkaner, men liksom grön, härlig, god mat, trevligt folk, till skillnad från Gran Canaria, där det är jävla otrevliga rövgäng som bor. Men Tenerife...
Kviborgs farsa.
Ja, bland annat alltså. Kviborg är titt som tätt där också. Förstör stämningen på ön. Men på Tenerife... allting, kulturen. Och sen lite nyfunna vänner. Sjukt nog så kom det till mig att det fanns en Viola Club Tenerife.
Aha.
Alltså från ingenstans. Det var inte så att jag hade sökt det. Och det visade sig vara bara 2 kilometer bort från...
Alltså, det visade sig vara 2 pers.
Ja, ah, det kanske bara var också. Men det är så här, i Europa Viola, där vi alla är, så här, alla Viola Clubs, så vart de inbjudna på lördagen innan då matchen mot Milan in i liksom WhatsApp-gruppen och sådär. Helt sjukt, och så var de bara 2 kilometer bort. Så att det finns mycket med Tenerife. Jag har bröder från Florens, numera också lite bröder, Tenerife-bröder sådär, som jag har sparat kontakter med. 2 stycken ultras för Tenerife också, som visade bilder när de hade varit och stöka på fastlandet. Så att, ja, men det finns någon slags...
Och du visar en bild på Kviborg.
Jag visar en Kviborg så här, kolla på det här. Ser ni honom på derbyt nästa vecka? Något derby någonstans framöver. Alltid solglasögonen, jäveln också. Klipp han så här. Klipp den jäveln bara!
Nackskott. Men du, nu är det dags för det här.
Totoballon.
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 Det är många. Det är många som nog har kliat sig i huvudet sen Totoballon januari. Då Enzo Fernandez tog en väldigt ifrågasatt femteplats. Ska du ta toppfemman från senast?
Yes, det var ju Enzo Fernandez på femteplats. Neymar, fjärdeplats. Och sen så Haaland, Mbappé och Messi.
Just det, Kevin De Bruyne, Lewandowski och Salah hade alla fått flytta på sig.
Jajamän.
Det var många som undrade vart Rashford var. Har han tagits in?
Nej.
Inte det?
Nej, han hittar inte in.
Enzo?
Alltså, Enzo är borta.
Det var ju skönt i alla
fall. Ja, men så här, jag kollar ju spåkulan. Han har precis kommit till Chelsea.
Kom ihåg nu att 7-0 mot Liverpool, det var igår, mars. Rashford har väl ändå gjort en... hej, det är inte jag som gör den här listan.
Lugn. Kan du lugna ner dig?
Ja, vem är femma?
Herregud. Nej, men jag vill verkligen säga det. Alltså att Enzo Fernandez kom från ett VM där han varit en av Argentinas bästa spelare. Han kommer också från en höst med Benfica där han har varit otroligt bra. Och alltså under så att säga Ballon d'Or-tider 2023 så har han spelat för Benfica och gjort det jävligt bra där och vunnit VM. Han kommer vara högt, oavsett hur det går för Chelsea, på liksom den här listan. Han kommer definitivt vara med i 30-listan. Han kommer komma topp 20. Kanske till och med topp 10. Jag kollar ju spåkulan. Vi är de tiderna. Vi har inte kommit till subjektivitetstrappan, pittlistan. Det finns saker som fortfarande liksom inte har fått kraft här. Som inte värderas så jävla hårt. Nu är det väldigt subjektivt, objektivt och väldigt... presumtivt.
Precis.
Ja, så vi blickar väldigt mycket framåt och spekulerar i vad som kommer hända.
Men jag säger så här,
kollektiva titlar är viktigt.
Men jag säger så här, ryker Chelsea mot Dortmund här nu i åttondelsfinalen och Chelsea liksom landar in på nionde plats i Premier League. Jag säger bara att om Enzo Fernandez kommer topp 10 i Ballon d'Or då är det kanske ditt klaraste kikarsikte i Toto-historien.
Ja. Ja, men det kan jag stå fast vid, även om han inte är med i listan. Och så påminner alla om att det är ingen jävla månadslista det här. Alltså det är en månadslista så tillvida att det kommer en lista varje månad, en uppdaterad version. Ja, det är en månadslista på det sättet, men inte månadens spelare.
Det är en månatlig icke-månadslista.
Exakt, tack. Så är det.
Ja.
På femte plats, Saka.
Ja.
Mm. Och det är nämligen så här att... alltså, återigen då, om vi blickar framåt, det handlar mycket om spåkula här nu för att hitta kollektiva titlar. Arsenal kan inte vinna Premier League utan att ha en spelare i topp 5. Om du skulle kolla på det här Arsenal-laget så tillvida att de vinner Premier League, vem plockar du ut till liksom en Ballon d'Or-lista? Vem kommer högst på liksom den här topp 30-listan Ballon d'Or i Arsenal?
Det är ju så jävla svårt med det här Arsenal, för det är verkligen... Alltså det är 11 spelare Martinelli, som mer eller mindre bidrar men lika
den,
mycket.
Ja, jag vet. Men den som ändå håller högst form över tid, den som har bäst kontinuitet i sina prestationer, det är ändå Saka.
Ja, och alltså i sådana här termer så är det ju liksom offensiva spelare som premieras. Men jag tycker ju att kanske liksom, överlag så har ju Zinchenko varit kanske bäst.
Ska du in Zinchenko på den här?
Nej, det ska du, jag inte. Du frågade mig vem jag tyckte hade varit liksom så här.
Lugna ner dig här nu.
Symbolspelaren för detta Arsenal.
Sen har det hänt grejer på listan uppåt här som är anmärkningsvärda,
oj,
skulle jag säga. Men Neymar är fortfarande kvar. Vad garvar du?
Ja. Nej, det är magstarkt.
Nej,
magstarkt,
det är det ju inte.
Inte det.
Han borde ju vara etta på listan. Han borde vara etta men kommer bara på en fjärde plats. Det måste du ändå liksom köpa in det på.
Han har ju ett jobbigt VM i ryggen. Han har en...
Han var jävligt bra i VM. Sätter den individuella...
Det är en och en halv match,
ja. Ja, men han var jävligt bra. Alltså det är ren jävla oflyt att Brasilien inte går vidare. De ska ju vidare från den här matchen. Alltså när han gör det där målet, då han skjuter den vidare. Han kan ju inte då för att liksom, laget är piss och inte löser det. Nej, Neymar är där.
Ja.
Han är också given på en fjärde plats, ska jag säga. Utan konkurrens. Och sen, nu vart jag väldigt subjektiv. Det ska inte riktigt vara här. Men just vad det gäller fjärde platsen i mars, får man vara väldigt subjektiv.
Ja.
Alltså det finns ju så att säga små liksom, dörröppningar till att då gå in och ändra lite i parametrarna. På tredje plats, Haaland.
Mm.
Vadå?
Nej,
vad vill du?
Jag bara tänker högt i huvudet här. Hur många spelare det är kvar som nu slåss om två platser.
Nu sticker jag ut hakan. Mbappé vinner Champions League åt PSG.
Okej. Okay.
Och då ställs han mot Messi, sin lagkamrat. Då har vi VM-guldet givetvis redan klart. Men det Mbappé kommer göra i vår, det har vi aldrig sett tidigare på en fotbollsplan. Så att nu kollar jag djupt in i den här spåkulan. Nu är jag ute lite på hal is, för jag har ju sagt att Messi redan har vunnit där. Men i mars, efter rekordet från helgen, och hans surr om att stanna kvar i PSG. Harmonin som han känner. Detta är alltså innan de möter Bayern München kan bli utslagna, och då är han såklart i marslistan sen. Där är februarlistan, sorry. I marslistan sen. Då är han ju såklart knappt två, höll jag på att säga. Det kommer han kanske vara. Men nu blickar jag i min spår. Det måste man ju få göra. Alltså det där är vi är. Det är presumtivt just nu. Han gör en vår vi aldrig tidigare har skådat. Och kniper första platsen för att han vinner både liga och han vinner också Champions League. Ensam för PSG.
Ja. RIP Benson.
Benson än så länge tyvärr lite för mycket bevis. Nej, det är långt kvar. Benson har...
Han är precis där han ska vara.
Han är precis där han ska vara. Han ska börja växla upp. Kommer du inte ihåg förra året?
Jo.
Jag hade inte med Benson på februarilistan när vi presenterade den här. Sen så kom han in i mars. Och sen så stärkte han sina aktier vidare. Och det säger väl allt om hur objektiv jag är i liksom Toto Ballon, när alla tror att det är liksom min lista bara. Det här är folkets lista.
Ja.
Jag hjälper folk att tänka.
De som undrar, var Rashford med i liksom, diskussionerna?
Absolut, ja. 100%. Alltså, men det var Rashford, Neymar, Saka som slogs om tre platser, skulle man kunna säga.
Mm. Fattar.
Och sen som Barcelona, deras spelare tyvärr. Bayern München, nu har jag ju kollat i spåkulan och sagt att PSG går vidare. Då kan jag ju inte ta med en Bayern München-spelare, förstår du vad jag menar?
Ja.
Ja, men då blir de helt uteslutna. Sen kan ju det ändras till matchlistan då, när Bayern München har slagit ut PSG. Då kanske de får med Musiala eller vad fan vet jag.
Jude
är också helt klart med i liksom, men han spelar i Dortmund. Fucking Dortmund.
Mm. Då har du också liksom myggat av England. Alla spelare i Italien. Där är vi. Nej, men Rafa Leao har du ändå liksom, har du haft där som en dark horse.
Alltså, dels gjorde Rafa Leao ingenting under VM. Han var en inhoppare liksom i Portugal.
Det var verkligen inte.
Nej. Och nu kommer han från liksom en och en halv månad och kontraktförlängning, ser loj ut på planen. Så Rafa Leao, han är inte ens topp 30.
Ja, det är fint.
Vet du vad det är för Leao? Det är dags att börja spela fotboll.
Ja.
Dags att börja fokusera på fotbollsplanen och ingenting annat.
Fan vad det svänger om Totoballon. Jag kände att liksom, nytt liv i Totoballon.
Ja.
Vi tar det en gång till. Bukayo Saka femma.
Ja.
Neymar, märkligt nog fyra.
Ja, han är liksom inskarvad där, kanske istället för Rashford. Ja.
Haaland trea.
Jajamän.
Mbappé två.
Ja.
Och Lionel Messi.
Leo Messi två.
Leo Messi två.
Ja.
Mbappé etta.
Ja.
Fattar. Aha. Härligt. Hörrni, vi hörs om några dagar igen. Då tar vi ner de här fyra första åttondelsfinalerna som vi alltså snackar upp i dagens Tutski Balutski Champions League tillsammans med Svaneprutten. Det är Europa League och Conference League på torsdag. Djurgården kliver in i slutspelshandlingarna igen.
Just
det. Det blir jävligt spännande att se dem mot...
Oxtokiga ljus som ska till Polen. Ja. Det blir spännande att följa.
Mot vår gubbe Ishak.
Så är det.
Mm. Ja, det blir såklart en jävla intressant munsbit att sätta tänderna i. Men jag tror ändå att vi hörs torsdag.
Jag tror också.
Jag är så jävla laddad på Bayern.
Ja, jag med.
PSG.
Jag måste ta ner det direkt. Exakt.
Det får inte bli för gammal skåpmat.
Exakt.
Det där. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen då. Så ses vi i Champions League-studion tisdag och onsdag.
Ja.
Var rädd om varandra. Livet är skört.
Underbart.
Ciao.
Ja. Jag hade redan zonat ut från det här avsnittet. Ciao tutti.
Ciao tutti. Open up, put it in. Let's begin. Let me hear.
my whistle, baby. Man, are you crazy? You must be out of your mind. You need to bring the beat back. Blow your whistle.